Det är idag 7 veckor sedan Mahsa Jina Amini greps av den iranska sedlighetspolisen för att hennes slöja satt slarvigt. Först blev hon misshandlad, sedan fördes hon bort och sedan 3 dagar senare var hon död. Hon blev 22 år gammal. Protesterna i Iran fortsätter nu på 7:e veckan och de avtar inte. Tvärtom verkar de öka och de har spridit sig över stora delar av landet. Problemet är inte slöjan i sig utan tvånget att bära den. Var det här kan sluta, det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Gilda Hamidi Nia, utrikesreporter på Sveriges Television. Du har Iran och Mellanöstern som bevakningsområde. Välkommen Gilda.
Tack snälla.
Roligt att ha dig här. Hör du, hur ska vi förstå hur just den här unga kvinnan Mahsas död blev droppen? Irans regim har ju ändå i över 40 år fängslat och torterat och trakasserat sina medborgare för att skapa kontroll. Vad är det för en krutdurk som nu exploderar?
Det handlar om att en så ung kvinna kan gripas för sin klädsel och senare dö. Det blev den sista droppen i en bägare som redan är överfylld av missnöje mot regimen. Kvinnor i Iran lever med en konstant terror och skräck inför att man kan gripas just för sin klädsel. Och ibland på helt godtyckliga grunder, som i Mahsa Jina Aminis fall där hennes mamma i en intervju sagt att hon var propert klädd, till och med osminkad, att hennes den här kappan som man också måste bära, manteln, att den var så stor att den släpade på marken. Och Mahsa Jina greps ju inte i någon slags politisk eller aktivistisk kontext, utan det var en helt vanlig dag för henne och det var en helt vanlig tjej.
En av de starkaste rösterna bland exiliranier, som ju förstås också hårt bevakar det som händer inne i Iran nu, är journalisten Mahi Alinejad som är bosatt i USA. Och hon säger att den pågående, om de här pågående protesterna, att slöjan är som Berlinmuren. Med den står och faller den nuvarande regimen i Iran. Är det så?
Men med tanke på att kvinnor protesterat mot slöjtvånget sedan man införde det och har ständigt fortsatt att göra det, men för döva öron, så kan man inget annat tro att allt hänger på just slöjan. Men tiden efter att det infördes 1983 så har man ju kunnat se att slöjorna har blivit mindre täckande, speciellt i storstäderna. Man visar mer hår, man klär sig lite tajtare kappor eller de förblir oknäppta. Man har smink, nagellack, öppna skor. Alltså så, de här sakerna var helt otänkbara de här åren efter den iranska revolutionen på 80-talet. Så hela tiden har kvinnor trotsat det här på gatorna, på sociala medier. Och jag måste, det är nu man märker, när kvinnor och tjejerna börjar ta av sig de här slöjorna och man ser att de går ut på gatorna helt vanligt, det är då, i alla fall för min del, den här visuella poletten verkligen trillade ner om varför regimen så envist håller sig fast vid slöjtvånget och hur symboliskt den är för den iranska revolutionen och den iranska regimen. Och på samma sätt då att den är så pass symbolisk för kvinnorna idag att slita av sig den och att slita då av sig 40 år av förtryck som den påtvingade slöjan faktiskt representerar.
Många av de här unga kvinnorna som nu protesterar och sliter av sig den här slöjan så var ju knappt födda 1983 när det här slöjtvånget infördes. Och de verkar inte alls vara intresserade av att identifiera sig med regimens ideal om sådana här strikta könssegregationer och hårda lagar om moral och islamisk klädkod. Så varför hänger då regimen så hårt fast vid just det här slöjtvånget?
Men det är precis som du säger, det är ju liksom majoriteten av befolkningen är yngre än revolutionen. Så det här är verkligen inte deras revolution. Och tack vare sociala medier och andra möjligheter som, där man kan kringgå då regimens censur, så kan man ju se också hur andra lever sina liv. Och vi behöver inte kolla ända långt bort till liksom oss i Europa eller om vi går ännu väster ut och pratar USA, utan också i länderna runt omkring Iran. Där det inte finns ett påtvingat liksom slöjförbud. Men det här är den mest symboliska och den mest visuella förändringen som kom i och med att Khomeini tog över makten i Iran. Och med det här slutvånget så kontrollerar man ju ändå så hälften av befolkningen. Och i förlängningen även människor, även andra människor, alltså även männen också. I och med att moralpolisen står ju liksom vid gator och hör och kontrollerar hur människor beter sig.
De här nyaste bilderna som vi har sett inifrån Iran nu från i helgen, de kommer kanske framförallt från Teheran, från huvudstaden. Där går kvinnor och flickor utan slöja ute på gatan, alltså mitt på blanka eftermiddagen. Du var lite inne på det där. Det tyder ju kanske på att det inte bara är i de här demonstrationstågen som kvinnorna nu tar av sig slöjan. Hur ska vi förstå de här några bilderna vi har sett från vardags Teheran?
Ja, men precis, så är det ju. Både bilder och också med de jag har pratat med i Iran och i Teheran då i synnerhet, som vittnar om det här att människor, även om man inte är delaktig i protesterna, så utanför när man utför sina vardagliga ärenden och om man är då en sån person som inte vill ha en slöja på sig, så har man inte den. Men det gäller ju också att vara väldigt orädd, och det visar ju också på att de här kvinnorna har fått nog och att de inte längre kommer låta sig styras på det här sättet som regimen har gjort i 43 år. Sen protesterna bröt ut så har också det kommit vittnesmål från Iran och speciellt storstäderna där moralpolisen nu lyser med sin frånvaro. Mm. Så då blir det ju också enklare att leva det här livet. Sen så finns det ju många som har fortfarande en sjal i väskan. Man kanske har en sjal på axlarna ifall att. Mm. För gripanden ser vi att det sker. Och protesten är ju inte samlade liksom vid en särskild liksom plats eller torg. Utan det är liksom längs med vägen. Så man kan ju hamna mitt i protesterna också ganska så enkelt. Och där grips det ju väldigt många. Jag tror vi talar om nästan 14 000 personer som har gripits. Mm. Och, så det finns ju fortfarande risker. Du kan ju fortfarande gripas. Men man ser ändå det här trotset i stadsbilden har förändrats.
Mm. Regimen har ju slagit väldigt hårt mot demonstranterna. Det har varit massarresteringar och tårgas och misshandel. Och man har skjutit också skarpt mot demonstrerande kvinnor och också män. Och hundratals har redan dödats. Så på lördagen gick revolutionsgardets chef ut och varnade att då var sista dagen som protesterna kommer att tolereras. Vad menar den här revolutionsgardets chef med det här? Hur ska man tolka det?
Det var ett varnande finger, absolut. Men det har ju inte lett till att protesterna har slutat på något sätt. Utan de har fortsatt sedan i lördags. Och det fanns en liten intressant desperation, tyckte jag, i hans vädja. Vid ett tillfälle så säger han: vad är det ni vill med folks liv? Vilket var väldigt intressant, för det är ju den frågan som demonstranterna egentligen frågar regimen. Och sen på kvällarna så har det ju flera veckor, om vi bortser bara från protesterna som sker på gatorna som vi ser väldigt mycket bilder av, så finns det också videor som har kommit ut att folk skanderar slagord från sina hem i bostadshus, men ja, men med öppna fönster kanske, inte att man ser dem. Så man hör liksom det här ekot i liksom speciellt Teheran då, hur det ekar slagord liksom med död åt diktatorn och död åt Khamenei, som är den högsta andliga ledaren. Och nu har man sett, igår till exempel så kom det video från att säkerhetsstyrkorna står nedanför de här bostäderna och med en megafon och ja, men både hotar och varnar, och också de vädjar liksom att människorna ska upphöra med det här, men de gör inte det. Sen så tar säkerhetsstyrkorna till med våld, de skjuter in fyrverkerier och såna här chockgranater liksom rakt mot de här bostäderna. Så det kan nu visa på att det sker en eskalering också i responsen. Mm. Men samtidigt så tystar det inte människorna, utan de fortsätter trots att det smäller väldigt mycket just nu på kvällarna.
Mm. De slagord som de här protesterna började med var kvinna, liv, frihet. Och det ropades både på persiska och på kurdiska. Först i Iran och sen i städer runt om i andra länder också. Ända upp i EU-parlamentet och i FN har vi hört de här roperna. Men det är det här andra slagordet som har börjat förekomma mer frekvent inne i Iran. Död åt diktatorn. Vad är din bedömning, Gilda? Handlar de här protesterna längre om kvinnors rätt att klä sig som de vill?
Nej, det handlar om så mycket mer. Och det gjorde det ganska omgående. Det här missnöjet mot slöjan, eller slöjtvånget då ska vi säga, är ett missnöje mot hela regimen och hur landet styrts i 43 år. Så på samma sätt som slöjan var då symbolisk, så är den lika då symbolisk för kvinnorna nu som tar av sig den och bränner den. Att man helt enkelt sätter ner foten mot regimen. Sen så har Iran en tendens, just det här med slagordet död åt diktatorn eller död åt vad som helst. Den är ganska vanligt förekommande och har förekommit liksom i den iranska protestkontexten ganska länge. Innan var det shahen, alltså kungen, och nu är det Khamenei, högsta andliga ledaren. De här protesterna har ju också kommit att bli något annat än krav på till exempel reformer om klädkoderna. Till exempel, blir man nöjd om slöjtvånget försvinner eller om man tar bort moralpolisen? Det är nog inte så troligt. Det vi hör nu på gatorna och det man kräver ju är att regimen ska falla. Och av allt att tyda under de här 43 åren så kommer regimen inte kunna kompromissa fram en lösning och också har visat sig vara ovilliga att vilja kompromissa fram en lösning under alla de här åren.
De här protesterna beskrivs ju nu som den största utmaningen för regimen sedan revolutionen 1979. Iran är en republik med parlament och president, men det är den högsta makten, den finns hos prästerskapet. Hur stor skada tar den här religiösa regimen i Iran nu av det som sker?
Större än de väntade sig, skulle jag gissa på. Den iranska regimen brukar kunna slå ner protester ganska så snabbt och brutalt, och det brukar ge effekt. Men det har inte gjort det den här gången, utan tvärtom så ser vi att för varje dödsfall så ser vi att fler samlas. Och det är även något som man har använt nu i en kampsång också i Iran, att man säger så här, döden i en person så står 1000 till bakom dennes rygg. Så det kan vara nog en liten förklaring till varför regimen inte varit ännu brutalare. För det skulle de kunna vara. För det har potential till att bli mycket värre än vad det hittills har varit och mycket blodigare än så. Vilket också är en stora farhågan hos många som följer det här och som har nära och kära i landet. Så en spricka har nog definitivt skett här hos regimen också.
Vad är då realistiskt att de här protesterna kan leda till? Den islamska republiken har ju haft makten i över 40 år, 43 år som du säger, och överlevt totala protester och folkliga uppror. Så vilken förändring skulle det kunna handla om?
Den stora bromsklossen här, och det är en enorm bromskloss, det är revolutionsgardet. Det som hände i revolutionen 1979 när landets militär la ner sina vapen och på det viset inte längre följde shahens order, det blev liksom slutet för monarkin. Och det här var en väldigt viktig lärdom som Khomeini och andra gjorde också. Så då skapar man den här revolutionsgardet som är uppbyggt på det sättet att deras lojalitet ligger hos just revolutionen och den högsta andlige ledaren, det vill säga inte lojalitet hos landet i sig eller dess befolkning. Och de här har ju gynnats av det system som råder och tillåter sig själva då att använda brutalt våld mot människor som då på något sätt utmanar systemet. Så det är väldigt svårt att se att de här då skulle på samma sätt som shahens militär, alltså att de lägger ner sina vapen. För om det inte finns en revolution från 1979 att gardera, vad ska man med dem till då?
Just det, det är någon sån här prästerskapets egen inrikesmilitär mot Precis. Det egna folket liksom då.
Ja, om något för prästerskapet helt enkelt.
Just det.
Man kan diskutera om det kanske finns en svag länk genom Basij-milisen, de här frivilliga då, som också värnar om liksom, den islamiska regimens vision, men som inte drar samma fördelar och nytta på samma sätt som revolutionsgardet gör. Men det är klart att de får betalt och liknande. Men de är ju de som är på gatorna nu, det är de som också tar till med våld mot demonstranterna. Om de på något sätt börjar vackla och där ena efter den andra går med, demonstranterna i alla fall lägger ner sina vapen, då måste de ju ta till med andra medel för att utöva sitt våld. Men vi är inte där än, men det finns kanske en förhoppning att alltså, en liten spricka i alla fall en spricka i sig.
Men en spricka kan ju också i värsta fall betyda inbördeskrig. Eller?
Ja, det är väl den värsta farhågan just nu, eller liksom det värsta scenariot helt enkelt, att det kan leda till det. Men nu 7 veckor in så är det inte, man tänker inte på liksom vad som kan hända efteråt. Men just nu är det bara att rubba på det väsentliga, och det är att regimen ska falla.
Ett fritt Iran, det låter ändå som ett otroligt stort steg. Iran har inte varit fritt under den islamiska republiken i över 40 år. Och inte var det egentligen ett fritt land före det heller, under shahen som var en envåldshärskare. Vad om de här protesterna inte leder någon vart alls?
Det har i alla fall lett till en social förändring. Den yngre generationen, och många äldre kvinnor för den delen också, kommer nog inte gå tillbaka till tiden före Mahsa och Jina Aminis död. Så det kommer nog verkligen finnas ett före och ett efter. Men exakt hur det här kommer se ut är fortfarande för tidigt att säga, eftersom protesterna både pågår, och regimen har ju inte ens försökt bemöta dem, annat än att skylla på att det är främmande makt som ligger bakom, som USA och Israel. Så det är ett väldigt stort frågetecken om vad det skulle kunna leda till. Men målet är, om vi lyssnar på de som är ute på gatorna, det är ju just frihet.
Tusen tack, Gilda Hamidi Nia, för att du hjälpte till att förklara de här slöjprotesterna i Iran.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila, och tekniker idag är Mike Grönros. Fortsätt lyssna på oss.